Nu följer del 6 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Men först en liten resumé om vad som hände i förra avsnittet. Roland började skolan, men det betydde också att han fick smaka på pekpinnen och örfilar. Vilket också resulterade i sjukhusbesök. Men han fick också visa prov på sin uppläsningsförmåga av dikter, visserligen av enklare slag. Pappa Fritjof ledde in Roland på finkulturen. Det blev Strindberg för hela slanten. Ett resultat var bland annat en live-föreställning av Hemsöborna med familjen Skytt i rollerna. Han skulle också träffa en ny plågoande, magister Lundin, eller Ludde som han kom att kallas. Roland och Ludde stod på diametralt olika sidor av den politiska skalan. Skall också säga att tesen Nemesis Divina, som dyker upp efter cirka en kvart, betyder den gudomliga vedergällningen. Uppläsare är Sven Lionell.
Men nu var det frukostrast. Man tog fram mackor och mjölkflaskor med patentkork och satt vid skolbänken och åt. Magistern gick mellan bänkraderna och smyg tittade på vad grabbarna hade för pålägg på mackorna. Grabbarna från de fattigaste familjerna fick gå i skolbespisningen och få riktig mat. Dessa grabbar fick också skor. Grova snörkängor tillverkade i fängelset på Långholmen. Långholmsskorna var under sulorna försedda med järnstift, tränabbar, vilket gjorde att det hördes mycket väl när de fattigaste grabbarna kom i skolkorridoren. En kille sa: "Jävla Rolle, var det går att åka kana med dem?" Den dagens tredje örfil kom efter frukostrasten. Magistern meddelade att nästa dag skulle klassen till tandvården. Roland räckte upp handen. "Magistern menar väl tandutdragningen?" Då smalde för tredje gången den dagen. Rolands fråga var naturligtvis uppkäftig, men i verkligheten mycket logisk. Några lagningar av tänder förekom inte. Var en tand skadad åkte den ut. Bedövning, inte att tänka på. Örfilar var inte det enda sättet att straffa elever som burit sig dumt åt. Det vill säga, man fick inte örfilen av läraren i klassrummen. Man kan säga att man fick den som ett straff med fördröjning. Sånt straff kände Roland till. Det hörde så att säga inte till dagordningen, men förekom ofta. Allt för ofta. Det bestod i att man fick lämna lektionssalen och gå ut i korridoren, men stanna utanför dörren tills lektionen var slut. Vår käre överlärare hade en hobby. Vad han gjorde för övrigt funderade Roland mycket över ibland. Under lektionstimmarna vandrade han nämligen genom korridorerna. Stod någon utanför en dörr frågade han: "Jaha, varför står du här då?" "Jo, jag sa till magistern på kristendomstimmen att jag är ateist och religionen är ett opium för folket, för det har Karl Marx sagt." Pang! En örfil. "Nu kan du gå in igen." Men de flesta gånger hann han aldrig förklara vad som hände. Som nämnts var det otaliga gånger som Roland stod utanför dörren när den gamle käre överläraren gick ronden. De flesta gångerna hade med klockan att göra. Klocka? Ja, Roland var den enda i klassen som hade klocka. Han hade fått av en tant vars hund han hade räddat ur Karlbergskanalen där han stått och mätat när hunden rusat fram mot en fiskmås vid kajkanten. Roland kunde inte simma, men en farbror som kom springande fick hålla honom i fötterna medan Roland hängde och fick tag på hunden. Bärande hunden i famnen följde han tanten till Tomtebogatan och upp i en fin våning. Det här fickuret har tillhört min man. När man räddat ett människoliv brukar man få ett guldur av Carnegie-stiftelsen. Men jag bestämmer här att för hundräddningen får du bara ett silverur. Gissa om han kom hem glad och blöt på magen. Klockan, ja. När någon grabb i klassen ville veta hur mycket klockan var tog han sig åt bröstfickan. När Roland såg det och gjorde den rörelse som visade att man tar upp klockan ur fickan. Tidsangivar-mimar-metoden fungerade så här. 10 över 10. 10 fingrar i luften först, sen ena handen i en cirkel över huvudet och så 10 fingrar i luften igen. 20 i 11. 20 fingrar i luften, sen ett finger i munnen och så 11 fingrar i luften. 11:30. Ena handen, en dragning över bröstet, vid midjan ungefär, sen 12 fingrar i luften. Man kan nästan förstå. Om några grabbar under lektionstimmen frågade hur mycket klockan var, blev det ett jävla viftande med Rolands armar. Skulle Ludde torrelera detta? Han hade ju ingen aning om tidsmimningen. Inte undra på att Roland åkte ut och in korridoren då och då. Och där gick ronden. Särskilt förbannad blev magist när Roland sen semaformerade att klockan var över en viss tid. När Roland snurrade med handen över huvudet kunde det inte undvikas att Ludde såg semaforeringen. Han trodde då att Roland menade att magisten var lite snurrig i huvudet. Ja, det blev mycket korridorstående och många örfilar. Det skulle bli mycket värre på grund av Kodisbällan, som var Rolands uppfinning nummer 2. Också denna uppfinning hade som utgångsmaterial försiktighetsartiklarna, kodonger eller, som grabbarna sa, kodisar. Alla grabbar i plugget hade en slangbåge, en bälla. Det var ganska besvärligt att fixa en slangbälla. Först ut i Hagaparken och koppa till en klyka av hassel eller rönn. Det var förbjudet i Haga, så man måste liksom smyga. Så ett par remsor av cykelslang. Cykelslangarna växer inte på träd, så det kunde också vara knepigt. Och så en lederbit. Och sen var det bara att montera. Roland hade bakom draperiet i tobakshandeln sett tant Karin visa försiktighetsartiklarnas hållfasthet genom att blåsa upp dem. Detta hade ju resulterat i hans uppfinning nummer 1, ballongen med knopp. Men hon hade också visat att man kunde dra ut grejen till oanad längd. Bakom draperiet hade Roland tänkt: vilken slangbälla man skulle kunna göra. En dag gick han från plugget ner till Vaktis i Vasaparken. Vaktis, som kände Roland från snusboden, gav honom några meter kraftig ståltråd som man kunde göra en fågelbur av, enligt Roland. Med hjälp av en tång ur pappa Fritjofs verktygslåda bockades en bit av tråden i Y-form. En gummiring tog från den patentkork som alltid fanns på vichyflaskorna hemma. Slutligen 2 kordonger som snattades ur Sipas förråd under disken. Så montering. De superrealistiska detaljerna träddes med nosen genom gummiringen. Stannade snällt där med sin bakre del, snopparna fästes fast vid Y-formens bygel. Uppfinning nummer två hade sett dagens ljus. En näve bruna bönor i fickan och ner till Vasaparken. En styrka och en träffsäkerhet som var helt fantastiskt, det kunde både duvor och gråsparvar intyga. Nästa dag hade han med sig den illustra slangbällan till plugget. På rasten demonstrerade han bällans styrka och träffsäkerhet mot en medhavd konservbuk. Nicke närmast stående bland publiken. Vad fan har du där? Det ser du väl, en bälla, en kodisbälla. Jävlar vilken bälla, får du käcka den, vad ska du ha? En blade. Nicke skulle ta med sig en blade dagen därpå. En blade. Det är samma som 25 öre. En viting 10 öre. En tralling 50 öre. En bagare eller bagis 1 krona. Roland fixade ihop en ny bälla på eftermiddagen. Lagret av små kuvert under disken hos Sipa hade vuxit betydligt. Att en nevekuvert försvunnit utan att få användning till sitt nativitetsbegränsande ändamål märktes inte. Dag nummer två i kodisbällans historia. Nicke fick sin bälla, Roland sin blade, en chokladkaka kostade en blade. Den första gick till en rollo. Efter skolan förevisade Nicke sin bälla för andra grabbar i Vanadislunden. Där fanns det gott om småsten. Den dagen glömmer aldrig duvorna och gråsparvarna. Lyckligtvis fanns det inga fönsterrutor i närheten. Roland var naturligtvis med, fick massor av beställningar och bestämdes för att blädarna i fortsättningen skulle gå till sparbössa. Nu jävlar skulle det bli en cykel. För att inte tillverkningshemligheten skulle uppdagas flyttade serietillverkningen ner i en källarskrubb som stod tom. Den enda utgift Roland hade för tillverkningen var en tralling för låset till skrubben. När han sa att han var i Vasaparken höll han egentligen på med sin i dubbel bemärkelse skumma verksamhet i källaren vid fotogenlampans sken. Sipa funderade aldrig över att turerna till ved- och lysoljaaffären vid Sigtunagatan blev ganska täta. Uppfinnare embryot bockade inte till y-klykorna med tång längre. På en kraftig plankstump hade han slagit in ett antal spikar i sådant läge att med en enkelt handgrepp kunde böja ståltråden mellan detsamma. På så vis fick alla bällor samma form. De var ju så att säga serietillverkade. Vaktis i Vasaparken undrade hur mycket ståltråd Roland egentligen behövde. Ja, det ska bli mycket stor fågelbur, sa Roland. Men Roland hade ett problem. Problematiken bestod i att det var svårt att skaffa gummiringar från patentkorkarna. Man får vara ful, men man får inte vara dum. Varje grabb som bestämde en kodispella måste lämna en gummiring samtidigt med beställningen. Nu börjar något konstigt hända. Flera grabbar som köpt bällor återkom och köpte en bälla till. När Roland började fundera på detta och frågade vad grabbarna varför de skulle ha en bälla till, svarade de: morsan har snott bällan. Några grabbar kom med y-klykan och gummiringen och ville ha två nya kodisar. En grabb talade om att han sålt bällan till morsan för en tralling. Några andra killar hörde detta och etablerade sig som återförsäljare. Köpte bällor av Roland för en blade, sålde de sen till morsan, syrrans kompisar för en tralling. Svinnet under disken i cigarraffären hade inte Sipa lagt märke till. Lagret var ju stort. Varje gång Karin hade kommit hem från England fylldes lagret ordentligt. Försäljningen av kuvert accelererade snabbt, inte minst genom Rolands marknadsföring med hjälp av ballonger med knopp och kodispellan. Kvinnorna kom snart underfund med varifrån kodispellans elastiska delar kom. Rolands mamma hade ju tobakshandel, Odengatan 84. Det påstods att kvinnorna har intuition, och det har de. Varför köpa bällar av sina skolpojkar när man kan gå direkt till affären och köpa kuvert? Roland var inte bara en begynnande uppfinnare utan även en dito affärsman. Trots hans socialistiska uppfostran satt en liten kapitalistjävel längst inne. Han stoppade blejdarna i sparbössan och drömde om den där cykeln. Det var långt till skolan. Men det var också långt till cykeln. Affärerna måste påskyndas. Med rödkrita textade han på en kartongbit. Kodispellan, en blade, rolle. Och satte upp den med häftstift på muggdörrarnas insidor på gården. Lärare och lärarinnorna hade uppmärksammat dem ur flera synpunkter fruktansvärda vapnet men inte kunde spåra deras ursprung. Grabbarna hade sagt att de köpte bällorna på stan. Men nu var det klippt. En städerska fick se reklamen på muggdörrarna och det var inte många som hette Rolle i Matteus folkskola. Överläraren sa: det finns bara en Rolle som kan ligga bakom detta. Alla grabbar var ledsna att Roland åkt fast. Men Ludde var inte ledsen. Hans ögon tindrade som så på ett barn som vid juletid får se den mest tända ljus försedda julgranen. Vid ett tillfälle i hemmet hade pappa Fritjof sagt Nemesis Divina. Och Roland hade fått en teoretisk beskrivning. Ludde visste också vad dessa ord betydde. Därför tänkte han tillämpa tesen De Nemesis Divina mera handgripligt. Nu hade han chansen att ge det jävla socialistjynglet en ordentlig omgång för gott. Det här skulle minsann inte bli några små örfilar inte. Efter samråd med överläraren skulle det ske på hans egen expedition och Ludde skulle få vara ensam med Roland och Rottingen. Parentes. När jag som vuxen skriver detta får jag tårar i ögonen. När jag sett på TV hur judar behandlas ser jag Luddes ansikte framför mig med lite fradga i munnen och stirrande blick. Hade Hitler bestämt i Sverige skulle nog inte Ludde nöjt sig med att massakrera Rolands rumpa. Det skulle ha blivit kraftigare tag. Magisterns intresse för denna herre jag nämnde ovan ska redovisas i ett annat sammanhang. Slutparentes. Nåväl. Rapport skedde till hemmet om kodisbällorna. Fritjof förstod varifrån en del av detaljerna till kommit. När Roland kom hem stod Fritjof klar med rottingen i rummet, ner med byxorna. Innan mamma Sipa hann ut ur rummet fick hon se Rolands kalsonger. Hon skrek, fulla med blod där bak. Roland mumlade, din jävel, din jävel. Och Roland grät, förlåt, förlåt. Jag menar inte dig, jag menar den jävla sadisten. Vad gjorde man på den tiden när man fått en sådan sårskada? Man penslade på med jod. Strax efter satt mamma Sipa bredvid Rolands säng och höll hans hand i sin. Lågt sjöng hon på ryska sin ryska vaggvisa. Sov lilla barn, mitt underbara barn, Lyssanlull. Roland kände hennes tårar falla på sin hand innan han somnade. Mitt i natten vaknade han att det sved så fruktansvärt där bak. Han hade kissat i sängen den natten. Och nästa natt, och nästa natt, och nästa natt. Parentes. Kära mamma Sipa, med din invalidiserade man, dina högar med västar, dina vägglös, din alkoholiserade inneboende, med dasset på gården, med stortvätt till fotogenlampan nere i källaren och torkrummet på vinden och mangelboden 100 meter därifrån. Du sprang i huset och sålde röda röster med små kuvert. Med pottan i handen väckte du Roland flera gånger på natten för att slippa tvätta lakan. När kom du med pottan nästa gång, då var det för sent. Om du var här när jag skriver detta. Slutparentes. Det året var Roland den enda i Matteus folkskola som hade C i uppförande. En som verkligen gjorde en fin drive för försiktighetsartiklarna var Ture Nerman, som likt Hinke Bergegren propagerat för barnbegränsning medelspreventivmedel. Ture Nerman skulle hålla ett föredrag i Victoriasalen där man behandlade detta ämne. Dagen innan sammankomsten skulle äga rum besökte han Sipa och bad henne ta med ett 100-tal små kuvert. Vid sammanträffandet före mötet förklarade Ture hur Sipa skulle förfara med godsakerna. Hon placerades vid ingångsdörrarna och delade ut kuvert till var och en utav mötesdeltagarna. Ture betalade med den kollekt som tagits upp under tiden föredraget hållits. Ottar, det vill säga Elise Ottesen Jensen, höll också ett föredrag i Victoriasalen, men det var långt senare. Hinke Bergegrens propaganda var rent teoretisk. Tures presenter, Rolands ballonger med knopp och Kodisbällans elastiska komponenter var mer påtagliga. Vid närmare 10 års ålder börjar Roland lära sig spela fiol, varpå han 2 gånger i veckan tog 4:an spårvagn till Östgötagatan på Söder. Där bodde farbror Grynfarb, en skicklig violinist från H-kapellet. Med sin svarta fiollåda som liknade en liten barnlik kista åkte han halva stan från Sigtunagatan till Skånegatan. Han kallade den vägen för Via Dolorosa. Var fick han det ifrån? Men taxiägaren som hyggt grabbarnas rum hade ofta fester med sina kompisar, några lite brännvin och en sockerskål på bordet. Roland blev ofta inkallad för fiololunderhållning. Droskisarna var fulla och givmilda. 1 krona per skaft kunde bli 5-6 kronor för 10-15 minuters underhållning. Det var gage det. Ja visst, ja, fiolen. Det tog ungefär 1 år innan farbror Grynfarb hade slitit av sig sina sista hårtestar och det var dags för Roland att med en lättnad ställa in sin lilla likkista i garderoben. Farbror Grynfarbs son började spela ungefär samtidigt med Roland, men han fortsatte under sin stränga men oerhört snälla lärare och blev med tiden kanske Sveriges skickligaste violinist. Hade Roland fortsatt med sina violinstudier kanske han hade suttit bredvid Josef i Grynfarb-kvartetten nu.
Ni har hört del 6 av Roland Schütts roman Kodisbällan. Uppläsare var Sven Lionell. Tidigare avsnitt finns på webben www.tyresoradion.se.